Jag låg ju i sjukhussängen och var helt utslagen liksom. Och så låg mamma och sov i en fåtölj, tror jag, bredvid mig. Och så vaknar hon av att jag får världens krampanfall.
När Ronja är 13 år gammal åker hon in till akuten med akut vätskebrist.
Jag blir helt kritvit i ansiktet liksom och ligger och krampar. Så hon fick ju panik liksom. Hon fick springa ut i korridoren och skrika efter hjälp att någonting händer här och vi behöver hjälp nu liksom. De har sagt det i efterhand nu, alltså mamma och pappa, att det är den värsta synen de har sett. Det går inte att radera liksom ur minnet.
Hennes hälsa har vacklat påtagligt med många märkliga symptom sedan hon var 7 år gammal. Och familjen har sökt hjälp oräkneliga gånger för Ronjas huvudvärk, trötthet, illamående, ångest och perioder av dramatisk viktnedgång. Men de har konsekvent mötts av förklaringar som barnmigrän och nervositet.
Och då sa mamma så här, men kan du lova mig att det inte är en hjärntumör då? Och han bara, ja, jag kan lova dig det. Det är barnmigrän. Sen när man får reda på liksom så här, vad det var. Nu har vi sökt i flera år, massvis med gånger. Och ni har sagt att det inte är någonting. Och så var det där som vi trodde. Då blir man så här, jaha, vad fan var det vi sa? Alltså så där.
Jag kommer in ganska akut. Och det är ofta det att det är högt tryck i huvudet. Att det byggts upp under en längre tid då. Nej, men om man får krampanfall och så, vad som händer om man inte gör någonting är ju att trycket fortsätter att stiga i huvudet och sen kommer det påverka blodcirkulationen i hjärnan. Och till slut när man får för dålig cirkulation då, och för högt tryck, då upphör vissa delar av hjärnan fungera och sen så avlider man helt enkelt.
Du lyssnar på säsong 2 av Dödsdomar. Podcasten om människor som överlevt dödliga sjukdomar. Och det här är Ronjas historia om åren med en oupptäckt växande hjärntumör som hade kunnat kosta henne livet.
Jag heter Ronja Larsson, är 19 år och kommer från Kristinehamn som ligger i Värmland.
Ronja, som idag är 19 år, var på de allra flesta sätt ett helt vanligt barn som gick i skolan, hade kompisar och fritidsintressen. Men i 7-årsåldern började hon drabbas av svårförklarliga symptom som blev allt fler och påverkade hennes vardag mer och mer.
Det började med när jag var 7 år gammal och jag började känna att jag fick ont i huvudet och ont i nacken. Och blev liksom så här, väldigt dålig liksom, att jag kunde ligga hemma i flera dagar och liksom bara kräkas och för att jag hade så ont liksom. Jag klagade ju på huvudvärken och så till mamma och pappa stort sett varje dag.
Familjen kontaktar vården allt oftare och Ronja samlar på sig allt fler ganska luddiga diagnoser från läkare på vårdcentraler. Diagnoser som spretar men som alla verkar ha samma innebörd. Det är ingen fara och Ronjas symptom ska inte tas på så stort allvar.
Vi sökte ju till vårdcentralen men då sa de att jag höll pennan fel. Det var att det gick som i en muskel upp till nacken som gjorde så att jag fick ont i nacken liksom så här. De skickade mig på sjukgymnastik och liksom inte tog det på allvar.
Men symptomen blir inte bättre och med tiden och den växande känslan av att någonting inte stämmer så börjar den 7-åriga Ronja utveckla en stor och påträngande ångest och rädsla inför döden skapad av all den oförklarliga smärta och diffusa oro hon upplever.
Min kropp visste nog av hela tiden att det var någonting som inte stämde. För att jag hade väldigt mycket dödsångest och så. Och då sa jag så här varje kväll till mamma och pappa och sa så här, jag har inte cancer va och jag kommer väl inte dö och liksom så här, kan du lova mig att jag inte har cancer? Jag sa det liksom varje kväll. Det var ju jättejobbigt var det ju. När jag ständigt var orolig och liksom alltid Alltså allt kretsar ju kring döden varje dag, att jag var rädd. Eftersom som sagt att min kropp kände av att det är något fel, så var det som att jag gick och väntade nästan på att jag skulle dö, för att jag visste att ja, det var något som inte stämde. Det var som att jag visste om, fast ändå inte visste, att jag hade det i mig liksom.
Så här fortsätter de kommande åren av Ronjas barndom. I perioder mår hon bättre, kan gå i skolan och skaffa vänner. Men hennes mående påverkar henne i stort och smått. Hon sover inte över hos vänner, åker sällan med på skolresor, och hon lever i en konstant oro för att börja må illa, svimma eller faktiskt dö, utan att veta varför de känslorna är så starka i henne. Och Ronjas föräldrar hamnar i det märkliga läget där de varje kväll måste lugna sitt barn, samtidigt som de själva lider av ovissheten.
Alltså de fanns ju där för mig och sa liksom så att nej, men det är ingen fara liksom, och höll mig lugn liksom. Men de kände ju också av att något är fel. Det som läkarna säger, det stämmer inte.
Föräldrarna försöker lugna, men söker samtidigt hjälp med jämna mellanrum. Och Ronjas mamma, som själv arbetat inom vården, är vid ett tillfälle så uppgiven efter att Ronja ännu en gång nästan svimmat och kräkts utan förklaring, att hon försöker kräva en noggrannare undersökning.
2 år innan jag fick reda på diagnosen, så sökte vi till sjukhuset. Mamma krävde en magnetröntgen av en läkare som undersökte mig. Men läkaren liksom bara, nej, men det är ingen fara liksom så här. Och då sa mamma så här, ja, men kan du lova mig att det inte är en hjärntumör då? Och han bara, ja, jag kan lova dig det. Det är barnmigrän. Alltså när en läkare säger att den lovar, man vill ju lita på en läkare liksom. Sen när man får reda på liksom så här vad det var. Nu har vi sökt i flera år, massvis med gånger. Och ni har sagt att det inte är någonting. Och så var det där som vi trodde. Då blir man så här, jaha, vad fan var det vi sa? Alltså så där, ja. När vi hade sökt så många gånger, man känner ju sig nästan jobbig och dum till slut liksom så här, för man söker och söker. Alltså att göra en magnetröntgen hade ju räddat mina 5 år i livet som jag har missat liksom.
Så en dag när Ronja hunnit bli 13 år händer det som ska leda till att Ronja är några sekunder från döden, men också till den både fruktade och nödvändiga diagnosen.
Jag var väldigt uttorkad. Jag hade varit med min barndomskompis, men så fick jag åka hem från henne för att jag började bli dålig liksom. Alltså jag kände mig febrig och blev förkyld liksom.
Det här är inget nytt för Ronja, utan ett typexempel på sånt hon behövt vänja sig vid de senaste 5 åren.
Så då åkte jag hem till min pappa och då liksom blev jag jättemycket sämre. Alltså jag fick inte i mig någonting att äta, jag kunde inte dricka någonting. Jag spydde upp det på direkten liksom. Och då ringde pappa till min mamma och sa att jag får inte i henne någonting liksom så här. Och då sa mamma, ja, men har hon inte druckit någonting? Och då sa pappa, nej. Och så sa hon, har hon kissat något? Och då sa han, nej. Och då anade mamma liksom att hon är nog uttorkad liksom. Då sa mamma att vi måste åka iväg. Min mamma var bortrest då. Så jag och pappa åkte in till vårdcentralen här i Kristinehamn. Han fick ju liksom bära in mig till vårdcentralen. För jag kunde inte stå eller gå eller orka knappt prata. Och då sa den läkaren att jag hade ett virus. Jag fick hostmedicin fick jag. Och blev hemskickad med. Och så sa han att det kommer bli bättre redan imorgon liksom.
Men Ronjas föräldrar har hört liknande förklaringar så många gånger nu att det här blir en gång för mycket. Och nu vill de inte ge upp.
Då sa mamma och pappa att om jag inte är bättre tisdag morgon, då, alltså dagen efter, så åker vi in till akuten i Karlstad. Och jag blev ju bara sämre liksom.
Ronjas mamma tar sig hastigt hem från sin resa för att vara hos Ronja.
Då åkte vi in till akuten i Karlstad. Och då såg de ju att jag var uttorkad liksom. Så jag fick dropp när jag hade fått klart det, eller vad man säger, så sa läkarna där att jag kunde åka hem. Men då sa mamma att nej, vi stannar och får ytterligare en liter dropp.
Ronjas mamma arbetar som sagt själv som sjuksköterska. Och efter alla år av liknande kollapser så vill hon inte bli avfärdad och hemskickad utan en förklaring en enda gång till.
När jag skulle påbörja mitt andra liten vätskedropp så jag hann inte få i mig ytterligare all vätska liksom. Jag låg ju i sjukhussängen och var helt utslagen liksom. Och så låg mamma och sov i en fåtölj, tror jag, bredvid mig. Och så vaknar hon av att jag får världens krampanfall. Jag blir helt kritvit i ansiktet liksom och ligger och krampar. De har sagt det i efterhand nu, alltså mamma och pappa, att det är den värsta synen de har sett liksom. Det går inte att radera liksom ur minnet, tyvärr. Så hon fick ju panik liksom. Hon sprang och tryckte på de här larmknapparna liksom så här, men ingen kom. Så hon fick springa ut i korridoren och skrika efter hjälp att någonting händer här och liksom, vi behöver hjälp nu. Och då kom det in, jag vet inte hur många läkare det var, men det var många. Så fick jag ytterligare ett krampanfall framför dem. Och då sa en av de här läkarna, är hon inte bara lite nervös? Men då i alla fall så sa en annan läkare som var med, nej, hon är inte nervös. Så skickar de ner mig på magnetröntgen.
Till slut är det en läkare som lyssnar. Och Ronja får den magnetröntgen som hennes föräldrar efterfrågat i snart 5 år.
När de skickade in mig i magnetröntgen då, så misstänkte de en tumör då på lillhjärnan. Så berättade de också för mina föräldrar då, att jag måste skickas till Göteborg akut på en operation för att det troligtvis är en tumör då i lillhjärnan.
Tumören i Ronjas hjärna, som antagligen växt i minst 5 år, stör vätskebalansen i hennes kropp och gör dels att hon blir uttorkad, men också att droppet inte omsätts som det ska och skapar ett enormt tryck inuti hennes huvud. Vi ska återkomma till det, men det är ett livsfarligt tillstånd som i sin tur orsakar krampanfallen.
Och mamma och pappa, de blev ju helt knäckta liksom. De fick heller inte åka med i ambulansen, utan de var tvungna att åka hem och hämta massa grejer och så. Egentligen så skulle jag ha åkt helikopter, men det fick jag inte sen då liksom, för att då hade trycket ökat så pass mycket i min hjärna och det skulle vara en större risk att jag skulle dö då. Eftersom trycket blir så högt liksom när man flyger, och jag hade ju redan jättehögt tryck i hjärnan liksom.
Jag kommer in ganska akut, som jag minns. Och det var ofta det att det är högt tryck i huvudet. Att det byggts upp under en längre tid då. Ja, det var väldigt dramatiskt.
Magnus Tisell är överläkare i neurokirurgi vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Och det var han som opererade Ronja akut.
En tumör växer ju relativt långsamt och det är ganska vanligt med barn att de kommer ganska sent. Man missförstår symptomen i början och det är inte så lätt att veta det där heller. Det är väldigt sällsynta sjukdomar och det finns ju mycket andra liksom, vanliga orsaker till att man mår dåligt. Liksom. De flesta barn som har hjärntumörer brukar ha sökt flera gånger innan.
Anledningen till att hon åkte så pass långt som från Karlstad till Göteborg var att det ju faktiskt var hjärnkirurgi och att det inte utförs på alla sjukhus, särskilt inte akut som i Ronjas fall.
Nej, men om man får krampanfall och så, vad som händer då om man inte gör någonting är ju att trycket fortsätter att stiga i huvudet och sen kommer det påverka blodcirkulationen i hjärnan. Och till slut när man får för dålig cirkulation då, och för högt tryck, då upphör vissa delar av hjärnan fungera och sen så avlider man helt enkelt. När det är en akut operation, så är det, för första så är det liksom, om man inte gör något, jag brukar säga så här att om man inte gör någonting så riskerar det mycket, mycket större. Kommer man inte klara sig om man inte opererar. Så att det är liksom en operation som är livsavgörande att göra. Och det är klart att ett akut operation alltid är farligare än om det är en planerad operation. Det som kan hända är ju som med alla operationer, man kan få blödningar och man kan få svullnad av hjärnan och man kan få andra problem som uppkommer vid operationer. För det är ganska stora operationer, nästan långa operationer. Och det är ett väldigt känsligt område förstås. Så att om det händer någonting så kan man ju få ganska svåra skador.
Anledningen till att hjärnkirurgi används som en synonym för något som nästan är omöjligt svårt är att det går ut på att skära i den känsliga och mjuka vävnad bestående av livsavgörande nervtrådar och celler som styr varje del av vår kropp och vårt medvetande. Och att där lyckas hitta gränsen mellan den friska vävnaden och en tumör som kan vara ojämn, sitta olägligt och som man alltså behöver komma åt att skära bort utan att skada ens en millimeter av den friska, livsviktiga vävnaden.
Vi jobbar i mikroskop så att vi ser precis vad som är hjärna och vad som är normal vävnad, och så går vi liksom millimeter för millimeter egentligen. Och på barn försöker man ju, om det går, alltid ta bort hela tumören om det går. Men man får inte skada omgivningen heller. Om man till exempel en tarm så kan man ju ta med marginal kanske då. Men det kan man inte göra i hjärnan. Då måste man följa gränsen precis. Och till och med om man är osäker så är det bättre att lämna kvar tumören än att förorsaka skada. Det kan vara ganska svåra avvägningar ibland. Och är det så att det är ett väldigt högt tryck i huvudet så är det väldigt svullet och trångt i början också. Så det är också en sån sak som kan försvåra det.
Och på grund av den noggrannhet som krävs så tar hjärnoperationer tid. Ronja låg på operationsbordet i över 8 timmar.
Det får ta den tid det tar, för jag har inte bråttom. Det är inte att det går dåligt att det tar lång tid, utan det är själva operationen som kan ta den. Men för föräldrar och sen som väntar är det förfärlig tid när liksom timmarna går. För det är jättelånga timmar. Det är värsta timmarna i livet på en förälder. När barnen ligger på operationsbordet och liksom går timme efter timme.
Ronjas föräldrar fick åka efter ambulansen i taxi och han knappt förstod vad som hände innan Ronja låg på operationsbordet. Efter alla år av undran hade de nu fått det svar de allra minst hade hoppats på. Men efter 8 timmars väntan, under vilka de ringde och informerade familj och vänner, så kom kirurgen Magnus Tisell ut för att prata med dem.
Alltså när operationen var klar så kom kirurgen och sa att allt gick jättebra och att jag kommer klara mig, liksom, att det hände inga komplikationer och sånt där liksom.
Det dröjer inte så länge innan läkarna kommer med nästa positiva besked, som är att Ronjas tumör visar sig vara godartad. Men hon behöver vara kvar på sjukhuset i Göteborg för att repa sig ett tag. 13-åriga Ronja är underviktig och svag efter alla påfrestningar och det långvariga illamåendet före operationen när hon inte kunde äta ordentligt.
Jag vägde 27 kilo. Jag har ju bilder på, alltså efter operationen så syns liksom mina revben. Mina ben var jättesmala. De första dagarna så var jag ju helt slut. Jag mådde ju jättedåligt. Jag hade ont i ärret.
Men det visar sig att Ronjas kropp återhämtar sig oväntat snabbt när den stora tumören väl är borta.
Efter bara typ 2 dagar så var jag mycket piggare och läkarna blev ju jättechockade, typ att jag blev så bra så fort liksom. Alltså bara efter några dagar då. Det känns som ett nytt liv liksom.
Ronja får åka hem efter mindre än 2 veckor. Och känslan av att ha fått ett nytt liv kommer hon aldrig att glömma.
Den känslan då var ju obeskrivligt bra. när jag liksom kunde gå dagar utan att ha ont i huvudet liksom. Det kändes som att jag hade haft den här smärtan i 5 åren. Det kändes som att jag hade haft dem hela livet. Och då att veta att så här, när jag i skolan hängde över bänken och inte ens orka prata eller sitta upp rakt liksom. Att veta då att det var tumören som gjorde det, det känns overkligt.
Och med känslan av ett nytt liv fick hon också en helt ny aptit. Och hennes kropp, som varit under så hög påfrestning under många år, börjar komma i kapp.
Någon vecka senare så kom ju min kropp i kapp liksom. Jag åt hela tiden. Jag kommer ihåg att vi åt kyckling, ris och currysås. och så tog jag en stor portion. Men så tog jag ytterligare en till stor portion sen. Och en gång till. Så jag liksom åt 3 jättestora portioner. Och sen liksom så här, då blev jag mätt. Men efter en halvtimme sen igen så blev jag hungrig igen. Det blev ju som att min kropp försökte komma ikapp liksom med det jag hade missat. Alltså upp typ något år efter så kom min kropp igång med allt möjligt. Alltså, vad säger man? Jag kom in i puberteten. Och det tror jag var för att min kropp hade ju antagligen fokuserat bara på tumören. Och hålla mig vid liv.
Ronja kommer tillbaka till skolan och mår ojämförbart mycket bättre. Både fysiskt och psykiskt. Och blir till en början bokstavligen starkare för varje dag. Men allt har inte varit enkelt. Dels fanns en rädsla och oförståelse för vad hon hade varit med om bland många av hennes jämnåriga, som ibland gjorde dem obekväma och till och med elaka. Och dels så har Ronja en slags hjärntrötthet orsakad av det tryck som tumören utsatte hjärnan för, som gör att hon ibland, särskilt i skolan, behövt anstränga sig mycket och få stöd för att klara av alla kurser.
Eftersom jag gick med tumören så pass länge, så tumören gav ju en skada på hjärnan liksom, som gjorde så att jag fick, att jag blev hjärntrött då. Och koncentrationssvårigheter och inlärningsproblem och närminnesproblem och massa olika.
Men den största kampen har handlat om att bli av med den starka dödsångest som slog rot i Ronja under hennes barndom. Känslan av att någonting är fel och tankarna på en nära förestående död blev till en stark oro som satt djupt efter att ha fått växa under så många och formativa år. Ronja fick under tonåren bland annat svåra sömnproblem.
Jag var rädd för att sova. Jag var rädd för att somna liksom, för att jag trodde jag skulle dö i sömnen. Jag trodde att jag inte skulle vakna liksom. Så det var ju dödsångesten var så stark liksom. Jag hade inte sovit bra liksom på över ett år.
Ronja har fått gå många år hos barnpsykologer och på senare år vuxenpsykologer för att hantera rädslorna. Något som hjälpt henne oerhört mycket.
Ja, jag går hos en psykolog som hjälper mig jättebra med all dödsångest och så att jag kan hantera liksom. Och det har gett jättebra effekt. Jag fick möta mina rädslor liksom.
2019 tog Ronja studenten och idag arbetar hon som timvikarie inom vården.
Idag mår jag bra. Alltså, jag jobbar ju som timvikarie då, på ett korttidsboende här i Kristinehamn, som jag trivs jättebra på. Orsaken varför jag jobbar inom vården och så och vill göra det är ju för att jag blir ju så påverkad av när jag själv var sjuk. Så då blir man ju motiverad till att hjälpa andra liksom, människor som är sjuka liksom så. Men också så skulle jag vilja jobba också inom förlossning och såna här grejer, alltså barnmorska och så. Det finns så olika saker jag skulle vilja göra, men allt är liksom inom vården.
Hon har blivit expert på att hantera sin hjärntrötthet. Hon går på rutinkontroller för huvudet regelbundet för att kunna känna sig trygg i att allt är som det ska. Och den erfarenhet hon har av att ha varit några sekunder från döden har idag omvandlats till en omättlig och stark livsvilja.
Alltså, det är ju inte värt att kasta bort sitt liv. Jag har ju blivit väldigt mycket mer, vad säger man, jag vill leva. Jag vill ut och resa och jag vill festa, och nu kan man ju inte det om på grund av corona. Men liksom, jag vill liksom så här, göra så mycket som möjligt och hinna med så mycket som möjligt för att liksom ta vara på det man kan göra och det man har liksom, för att skapa minnen och allt sånt där liksom, och leva.
Du har lyssnat på Dödsdomar, en podcast gjord exklusivt för Podmi av produktionsbolaget Filt. Producent var Jenny Nordlander, tekniker var Christer Orreteg och jag heter Blenda Zettervall Klingert. Tack för att du har lyssnat.